Välkomna tillbaka till Smartare Fitness-podden med våra vanliga medlemmar David Haroun här och sen Pavle Martinoski.
Men... Du tänkte inte igenom den där vanliga medlemmar.
Nej, jag tänkte inte jättemycket igenom det, men det bara gick av bara farten. Men idag har vi en extern medlem. Vi har en gäst som har varit med tidigare, Felix Wikingsson, dietist. Så du kan få... Ja, men välkommen Felix till att börja med. Du kan få berätta lite kort om dig själv. Du har varit med förut, folk kanske känner till dig, men kör några korta.
Nu är det här live till och med. Ja,
exakt. Exakt, i storstaden.
Exakt.
Nej, men som sagt, Felix Wikingsson heter jag. Jobbar som dietist inom primärvård, alltså allmän specialisering. Specialist inom då kosten och behandlingar vid olika sjukdomar, olika tillstånd, olika problem. Sen har jag stort intresse för träning i sin helhet. Så att,
hur mycket bänkar du?
Ja, bänken ligger uppe 190 i dagsläget.
Åh jävlar, 190?
Nej, han bänkar.
Shit.
Ja. Han tar bänken. Nej, första gången jag såg det, jag bara, ja, men nu pratar vi dietist. Alla dietister ska alltid hålla på med sin grönsak. Liksom. Här har vi någon som har lite krut.
Lite kraft i sig.
Ja, lite krut. Och, så, och äter liksom.
Exakt.
Men är bänk din favoritövning, så här, chest day överlag? Eller hur kommer det sig att du bänkar så mycket?
Alltså bänken har alltid varit ett stort intresse. Jag har 4% handikapp i min axel. Och då blev det mycket rehabilitering i form av bröst- och axelträning. Sen fastnade jag för bänken. Och då
Vad betyder 4% handikapp? Alltså nu är jag helt utsatt här. Det känns som att jag har noll koll.
Jag har 4% nedsatt kapacitet i min höger axel. Så jag kan inte göra... Om min kapacitet är 100% så...
Ja, det är så. Det är det som är definitionen. Ja. Alltså jag tänkte handikapp, jag bärans ner eller något. Alltså det så här.
Ja, nej, jag kan inte lyfta den lika högt upp. Jag har inte lika mycket stabilitet i axeln. Så det är 4% av det här tidigare.
Ja, men så du hade med andra ord kunnat bänka 4% mer?
Det är det jag säger i alla fall.
Ja, ja. Ja, men det är en axel, så 2%.
Ja, sant.
2% ökning. Och så tar vi bort... rösten därifrån.
Exakt.
Men nej, men okej då. Nej, men din bänk hade nog varit samma. Men 190.
Jag kör ett avsnitt om bänk här.
190 är fan inte dåligt.
Nej, det är bra. Det är bra bänk.
Ja, men jag är stolt över dem.
Alltså det är ju så här folks mål att köra marklyft är 200.
Det är det alltså, verkligen.
Eller, många mål är faktiskt 100 till och med.
Men jag tror inte jag markar 190 i dagsläget. Det tror jag inte. Så att,
ja, men det nu känner jag ju att jag måste verkligen marka 200 för att inte skämmas.
Det är nu du börjar tävla.
Men sen är ju du också så här 1,90 plus. Vi säljer in det här så du vet.
Ja, 1,90, 103 kilo så att det är lite massa i mig.
Ja. Så det kan vi lyssna på som dietist.
Oh, ja.
Men jag tänker så här, om det är så här grabbar som så här lite macho. Då är det så här, du kan ju faktiskt... För jag tänker så här på TikTok. Där är det ju ändå, du vet, så här, väldigt mycket machokultur liksom, och snorungar och sånt som är så här coola. Och de har ju bara respekt för så här, hur, ja, men han är ju större än dig. Så du kan ju liksom säga så här, men ta det här från en dietist som bänkar 190. Mm. Då kommer ju...
Spärrar upp ögonen.
Ja, om du vill nå barn liksom.
Eller helt plötsligt börjar de lyssna på mig.
Ja, så ät dina grönsaker nu om du vill bänka 190.
Nej, det är bra.
Skitsamma,
det var idag det. Ska vi inte prata om att äta dina grönsaker, för vi ska prata om diabetes. Och vi är absolut inga experter på diabetes. Det är klart att ämnen kring blodsocker och sådär har varit aktuella i den här podden. Men just liksom diabetes kände vi att det var faktiskt jävligt bra att få med dig. Ska vi hoppa in i ämnet och bara så här, kan du förklara för oss, vad är diabetes för något?
Yes, diabetes är egentligen ett samlingsnamn för sjukdomstillstånd som innefattar bukspottkörtel, blodsockernivåer och konsekvenserna som det medför. Och där finns det ju olika kategorier och de är väldigt mer komplexa och fler än man tänker sig. Många tänker att det finns typ 1, typ 2. Mm. Men inom de här typerna så finns det också dels kombinationer men också olika kategorier inom det. Mm. Så att det är lite olika behandlingsmetoder och se över att man faktiskt har rätt sorts kunskap om den diabetes som man har, helt enkelt.
Vad är den vanligaste då?
Diabetes typ 2, den klassiska, där man har en insulinkänslighet eller resistens, rättare sagt, att man reagerar inte så bra på insulin att man får utsöndra.
Kan vi gå tillbaka då till liksom vad är insulin också? Bara så här, ge liksom även, för jag tycker att diabetes är som en sån här grej som alla känner till, men jag tror inte någon kan förklara det som inte liksom har läst på det, eller liksom är dietist eller läkare eller någonting, som bara fattar liksom lite mekanismer. Vad är grejen?
Absolut, insulin, det är ju ett anaboliskt hormon, alltså det är uppbyggande hormon. Så att det utsöndras ju ofta vid konsumtion av föda, alternativt vid höga blodsockernivåer. Och då är det ju till för att få in det blodsockret in i cellerna för att ge näring till vår kropp. Så det är livsavgörande. Vi måste ha insulin, annars så dör vi. Det är direkt avgörande. Och när man har då en diabetes typ 2 så är det ju i simpelhet att det insulinet är inte så effektivt. Vi kan inte liksom öppna upp cellerna på samma sätt som insulinet vill göra. Vilket gör att vi får högre blodsockernivåer och vi får högre insulinnivåer i blodet. Vilket gör det väldigt kompakt. Det kan också öka risker för hjärtsjukdomar, diabetes eller hjärtinfarkt, stroke och sådana här saker. Mm. Så man ska vara väldigt noga med att se över sådana saker med. Typ 1 så kan du inte utsöndra insulin alls. Då är kanske produktionen nedsatt totalt eller bara en viss del.
Mm. Jag tänker så här, för vår målgrupp som är jätteoinsatta. Om man ska förklara det här, så här om jag tar det du precis sa och översätter det. Så skillnaden är att typ 2 så kan man producera insulin, men cellerna svarar inte liksom på hej, ursäkta, vi vill komma in här, och det kanske är för att det är fullt eller liknande. Medan typ 1 är medfött och kroppen har inte ens kapaciteten att ens producera insulin.
Men är det medfött? Det kan väl...
Det finns en genetisk faktor. Aha. Den genetiska faktorn är jättestor, och det är det som många underskattar i detta. Att de tänker att men du är tjock eller du äter dåligt, att det är det som har gjort att du fått diabetes. Det finns jättemånga som har...
Men det är typ 1 vi pratar om då?
Typ båda typerna. Båda typerna har en stark genetisk komponent. Så att där måste man väldigt ödmjuk och acceptera att den genetiska delen har en jättestor avgörande bit. Men vi kan inte påverka den.
Men typ 1 är alltid genetiskt?
Den är alltid genetisk. Den är ju oftast medfödd.
Ja, och det är att kroppen inte själv ens kan producera insulin.
Exakt.
Ja, och då har man diabetes typ 1. Och då kan man fortfarande vara fullt hälsosam och inte ha gjort någonting fel i sin hälsa. Någonting, men man har den sjukdomen liksom.
Oh ja. Ja. Jag brukar säga att diabetes typ 2 är att du är bjuden och knackar på dörren, men ingen vill släppa in dig. Typ 1 så är du inte bjuden.
Exakt, exakt. Ja, exakt. Det är en skitenkel analogi ju. Men jag tycker ändå vi ska fastna lite på den medfödda varianten av typ 2. Och den är vanligare än vad man tror.
Oh ja.
Ja. Och så här, för jag reagerade lite när du sa så här, men att man inte skyller på att någon har fått diabetes för att den är överviktig och äter dåligt. Men att det kan vara en medfödd genetisk komponent. Men om det inte hade varit det så kanske det ändå hade varit risk för typ 2, tänker jag, om man nu hamnar i det läget.
Oh ja.
Vi går sakta in här på orsaker, men liksom, det kanske är det vi måste börja göra direkt. För jag tror att det du pratar om är kanske övervikt som en orsak. Exakt. Yes, yes. Ska vi gå igenom lite orsaker? För att det klassiska är ju socker. Äter du för mycket socker så kommer du få diabetes. Och det kanske finns någon sanning i det, men kan vi liksom bara
bryta
ner det till vad är det faktiskt som är sanningen i det?
Alltså som sagt, det finns jättemycket komponenter som påverkar risken att drabbas av diabetes. Det är många fler, alltså det är ju sådana som opererar bort sin bukspottkörtel som har jätteproblem med att få det här fungera. Så att det finns jättemånga aspekter, men övervikt, det är ju absolut en som är en faktor. Det måste vi ha hänsyn till, att det ökar risken. Mm. Och det kan vi påverka, och det är det vi kan jobba mycket med, och det är det jag hjälper mycket med. Sen så är det levnadsvanorna, det är en annan faktor. Och där är det just sockerkonsumtion, men framförallt brist på fiberkonsumtion. Många fastnar hela tiden här, det är socker, socker, socker. Mm. Man glömmer att fibrer har en otroligt positiv effekt både på blodsockernivå och mättnadskänsla och hälsa i sin helhet. Så där brukar vara mer, som du David pratar mycket om, lägga till. Inte ta bort hela tiden, utan lägga till och få det som mer hälsosamt på så sätt.
Mm. Men vad är det då för... Alltså, jag försöker ju nu såklart i min partiska syn här av övervikt och som leder till diabetes. Jag försöker bara så här, är det jag som har missförstått det, eller är det att man snurrar till det? Om man tänker så här, brist på fibrer och så, det gör ju att man kanske överäter då. För att den positiva effekten av fibrer har ju mycket med att man känner sig mättare och mår bättre och överlag, som gör att man kanske inte går upp i vikt. Men det är väl övervikten ändå sen i slutändan som har störst påverkan på att man får diabetes, tänker jag. Men hur man kom dit över olika vägar.
Det kan absolut, alltså som sagt, där övervikten är nog en av de större. Den och genetiken spelar ju absolut stor roll. Sen så precis som levnadsvanor i sig är en egen kategori också. Att fibrer är också blodsockersänkande och liksom stabiliserande och allt sånt här. Vilket gör att vi inte pushar det här insulinutsöndringen och så vidare. Men jag tycker ändå att jobba med sin levnadsvana i form av att vara glad och må bra och röra på sig, och sen så försöka reglera sin vikt helt enkelt. Och det behöver inte vara att man är på BMI 25, utan är man på 35 i dagsläget och ner till 32, så har du vunnit hälsa. Du minskar risken att drabbas, så att man får se var man är någonstans själv. Mm. På så sätt jobbar
jag. Så allting handlar om så här, för att inte vara för, för jag försöker ta på mig en extrem hatt roll här där jag kopplar det till övervikt. Men jag förstår också att det finns nyanser av det här. Till exempel, är du överviktig eller har högre risk för diabetes så kan du minska den risken genom att äta hälsosammare, träna och allting. För du får ju bättre insulinkänslighet av att träna och allt möjligt. Men det är ju allt det här egentligen hur man spelar schack med att hantera insulin så att det inte blir överflöd. Så, alltså det är där diabetes bottnar i, så som jag förstår det. Att det handlar om att så här, vill du att din kropp ska kunna hantera ditt insulin? Eller inte. Om du är överviktig så kan du fortfarande göra massa saker som minskar risken för att du ska få diabetes. Att röra på dig, äta fiberrikt och allt som du säger som är blodsockerreglerande. Men i slutändan så är det bara olika sätt att hamna i det facket där din kropp säger nej. Men du kan påverka det liksom med olika fördelar. Jag vet inte om jag är luddig.
Ja, men det är viktigt att påpeka att som sagt jag har jättemånga patienter som har normalvikt, helt och hållet normalvikt. Yeah. Och kanske inte ens hög fettprocent överlag. Nej. Men att diabetes ändå framkommer. Yeah. Att vikten är inte allt, den genetiska faktorn är inte allt, levnadsvanor inte allt, utan det är ett stort pussel i det hela.
Exactly,
och
exactly.
Att hitta det sättet som man faktiskt mår bra av, som uppmuntrar välmående, som fortsätter sen pusha hälsan vidare, det är ju det som faktiskt är den genuint största effekten på detta.
Ja, ja, exakt. Exakt. Alltså, jag, så här, för att förenkla det jag försöker säga, det finns, som du säger, ett pussel av olika sätt att fucka sin kropp på. För att kunna hamna i ohälsa. Och diabetes är en stor ohälsa liksom som man vill undvika. Och då som du säger, om man är normalviktig, inte har mycket fett på kroppen men ändå hamnar där och inte en genetisk faktor, då har man förmodligen fuckat sig själv rätt hårt. Det är lite så jag tänker på det. Men om man till exempel har satt på ett minuspoäng på att man kanske är lite överviktig, så kan man ge sig själv massa pluspoäng på att röra på sig, äta hälsosamt, sova gott och massa saker. Så det är liksom ett pussel av plus och minuspoäng lite grann, som gör att risken för ohälsa kan öka eller minska. Det är lite det jag menar. Så att så här, oftast när man då inte kanske äter fiberrik mat eller rör på sig liknande, så brukar ju det tendera till att man blir överviktig. Men om det inte tenderar till att man blir överviktig och ändå får diabetes, då har man kanske stressat, inte sovit. Alltså man har gjort allt som gör att kroppen till slut bara fuck it, jag vill inte ha någon, vi tar inte emot någon insulin ändå. Ja. För att vi är så fucked oavsett. Alltså, såklart, nu försöker jag superförenkla det. Bara för, men jag försöker bara säga så här, men det finns liksom en meny här. Det handlar inte bara om övervikt, det handlar inte om det, det handlar liksom mer om din samlade bedömning av allt du gör i ditt liv. Kan öka risken för mer eller mindre för 2 diabetes typ 2 då. Mm. Typ 1 är ju som vi konstaterade, det är ju medfött liksom.
Nej, men alltså för mig, jag tänker det här genetiska faktorn även då vid typ 2. Jag tolkar det som att säga okej, jag har en unik genetik som gör att jag behöver inte ens bli så överviktig för att liksom den grejen ska triggas hos mig, alltså diabetes till exempel. Så att det är mer så att så här, någon kan röka tills han eller hon är 95 och aldrig liksom få en, alltså dö en naturlig inom citationstecken död.
Yep.
Och inte av kanske lungcancer. Men har liksom varit storökare hela sitt liv. Det kanske inte är så troligt, men det finns sådana. Det finns outliers åt alla håll. Det är så jag tänker.
Yep.
Och att då den personen som hade lite sämre genetik kommer få diabetes oavsett.
Ja, alltså ibland kan man ha bara extrem otur i sin nitlott.
Ja.
Men jag tänker så här, om jag frågar dig som så här, ändå som jobbar med patienter här. Jag jobbar inte med patienter så jag vet inte. Men så jag ställer frågan, hur sannolikt är det att man får diabetes typ 2 av att faktiskt inte vara överviktig och sköta sig också, sova gott och träna och må bra och inte stressa ner?
Mm.
Hur många är de? De är ju outliers, tänker jag.
De är väldigt låg, alltså procent.
Det är det jag menar. Och här handlar det om att så här, jag försöker hela tiden, jag gör ju alla missnöjda lite grann hela tiden. Så antingen smeker jag för mycket medhårs eller så är jag lite för hård. Men jag försöker hitta en mix i att man bara inte försöker cherrypicka sin del och bara, amen, och det var genetik.
Mm.
Så här, och då sa, men om det verkligen var genetik och du hade pluspoäng på allt annat, då är det fett synd. Då är det så här, då är det ju, alltså då har du fått en nitlott, tänker jag. Liksom, och det suger ju. Men i det stora hela så handlar det om en samlad bedömning av helheten, alltså, tänker jag.
Mm.
Men då vet vi i alla fall vad diabetes typ 1 och typ 2 är.
Ja, exakt.
Och hur det uppstår.
Och orsaker och sådär. Man kan inte liksom säga, man kan inte dra någon så här,
absolut. Liksom.
Någon absolut orsak och så. Men någonstans, du hade ju där en fråga. Är det då ovanligt med att man sköter sig helt och är inte överviktig och får diabetes? Enligt din, eller du kanske har till och med koll på den statistiken lite grann och bara anekdotiskt i din lilla pool som du kan göra statistik på?
Statistik har jag väl inte så direkt, men det är ju som sagt ett väldigt komplext ämne. Mm. För det finns ju de som kanske till exempel får en graviditetsdiabetes. Mm. De får kanske bara en temporär diabetes. Vilket gör att de kan ha skött sig jättebra och varit jätteduktiga med just den här graviditeten triggar här. Likadant åldersdiabetes, där har jag jättemånga som till och med liksom rätt så låg BMI och tycker att det funkar bra med kost och träning och allt sånt här och genuint talar för att göra det. Men åldern gör att produktionen försämras, att man blir sämre på att kroppen hanterar.
Yeah.
Så att just det här med, sköter man sin kost, sköter man sin träning och har man inte något kraftigt genetiskt anlag, då är det faktiskt rätt så sällsynt att man faktiskt får en diabetes. Och sen såklart att man har en bra sammansättning av fett på kroppen och muskulatur och så här.
Ja, det jag förstår lite grann, det här väcker ju lite grann min förståelse av hela bilden av det. För det finns jag tror att det vi kanske, elefanten i rummet är att det finns en stor statistik av en massa ohälsa, av en massa människor som borde liksom kanske äta bättre och röra på sig mer och samhället och allt vad det är. Men sen så kanske det finns en shaming bland de här stackarna som inte har gjort någonting. det är väl det alltså så här, så att man inte bara drar alla över en kam. Men det kan lätt bli så när majoriteten domineras av liksom, ja, standard. För mycket energi, för lite rörelse, dålig sömn och allting. Och då kan det bli så att man glömmer de här outliersen.
Det är det jag ville liksom också, som andra delen av den här frågan är ju så här. Det stämmer liksom att den stora delen av sådana som har diabetes är överviktiga. Det är liksom, det finns ändå en korrelation att så här, det är du... Har du diabetes så är stor sannolikhet att du är överviktig.
Det finns absolut en koppling mellan där man kan se det. Men sen så ännu en gång, det är inte det enda som man räknar på. Men absolut, en övervikt ökar risken för att utveckla en diabetes typ 2.
Nej, men det är skitbra. Det är skitbra. Då vet vi ju...
Då vet vi det. Och nu kan vi gå in på det här. Så vad gör man åt saken om man nu har diabetes? Du som dietist, hur jobbar du?
Vi kan ta typ 1 också så att vi inte glömmer de här. För att jag själv var dålig på det där också, så jag är diabetes bara. Och då kan vissa bara, men hallå, det här är medfött för mig, what fuck you? liksom. Så att jag har också så här varit tvungen att tänka på så här, typ 1, typ 2. Så här, vad gör man till typ 1?
Typ 1 så är det som sagt att då har man inte en insulinproduktion.
Nej.
Vilket gör att då måste du räkna kolhydrater. Och sen utefter där så ger du ett visst antal enheter insulin vid måltid och långvarigt på antingen morgon eller kväll. Så att där är mer insulin och det är mycket mer beräknat. Man måste ha lite mer koll på just totalintaget av kolhydrater. Du får inte samma effekt av till exempel fiberintag och så vidare. Utan där är det insulin som är den stora hela att räkna ut. Medan typ 2 så är det mycket mer rörligt. Det är mycket mer att se över ens alla aspekter i detta, inte bara räkna på kolhydraterna. Som jag sa lite tidigare, att det är inte bara att minska på sockerkonsumtionen, vilket många kopplar en diabetes med, utan framförallt att få in fibrer flera tillfällen under dagen, rätt så bra mängder. Det är faktiskt det som kommer att göra så att blodsockret blir lägre, vilket gör att värdena också blir lägre under längre perioder. Och jag har faktiskt många patienter som till och med har fått minska mediciner och till och med bytt av med sina mediciner. De blir inte av med sjukdomen, det är en kronisk sjukdom. Men de kan minska det och kanske till och med bli av med mediciner så att de endast är kost- och träningsbehandlade.
Ja, de får ju en ökad känslighet av massa faktorer som du implementerar till dem.
Exakt.
Ja, men fan, det där är ju... Jag tyckte faktiskt det var lite intressant på det här med typ 1. Alltså, vadå räknar? Alltså, räkna kolhydrater? Alltså, jag har ju aldrig haft koll på det där.
Men du har ju inte insulin, tänker jag. För typ 1, du har ingen insulinproduktion alls. Är det så?
Nej, jag vet. Jag tänkte bara på hur räknar man. Sitter de och räknar makros då? Eller? Per måltid, eller vadå?
Ja, det kommer att bli att de det är inte så att de måste säga, ja, är det 101 eller 102 gram, det är inte så pass avgörande. Utan det man gör med, detta är ju specialistvård, så det är egentligen sjukhus som räknar. Men det finns 500, 300, 100 reglen och då kommer man gå igenom lite att man räknar ut hur mycket ens blodsockernivå regleras på en enhet insulin. Och det är jätteindividuellt, det är liksom många faktorer. Man går igenom det med en dietist på sjukhus. Därefter så får man räkna ut att okej, om jag vill ha mitt blodsocker, jag har mitt blodsocker på en viss nivå. Jag vill få ner det, men jag har ätit en måltid. Då ska jag ge 5 enheter och då ska den kolla. Och sen kollar man det på sin sån här lilla stämpel på armen som man har.
Det är därför de har en sån liten grej på triceps.
Exakt.
Ja. Jag fattar. Och nu är det appar och grejer? Eller vad?
Det är många såna olika grejer som har implementerats. Det har blivit jätteintressant att försöka följa den tekniken som utvecklas. Många gånger så är det ju typ 1 som får det. Men vissa typ 2 har fått. Men då har det varit verkligen kaotiska blodsockervärden som man måste verkligen få koll på.
Så hela grejen när man liksom behandlar det, oavsett om det är medicinskt eller om det är med kostvanor, hälsovanor, vanor vid träning och sådana saker, så handlar det om att hålla sitt blodsocker någonstans på en rimlig nivå.
Exakt.
Vad är de nivåerna? Kan vi gå igenom det?
Ja, först och främst är det blir väldigt individuellt. Har man en fastställd diabetes så har man ett målvärde, så det kan variera lite. Men för gemene man så vill man i korttidsblodsockret, det som färdas i blodet just nu, då vill man ha under 6,0 i fastställd blodsocker, alltså man inte har ätit någonting. Jag har haft diabetespatient som har haft 12. Det är verkligen sådana stora siffror ibland. Sen ibland så har man 6,3, det är inte så jättefarligt. Sen finns det något som heter HbA1c. Det är långtidsblodsockret. Det är ungefär 6 veckors summering av hur blodsockret ser ut.
Är det ett snitt då eller?
Ja, det blir. Man räknar rester. Alltså det är lite där man ser över hur det har varit, vilka stegningar och hur det har påverkat kroppen. Så kan man se.
Ja, för man tar ju ett blodprov och så får man ett... Alltså man tar ju ett blodprov idag just nu och så kan man se ditt långtidsblodsocker.
Exakt.
Och det är väldigt intressant. Men det är något snitt liksom att man tittar... Vad sa du? Man tittar på rest.
Ja, alltså det är egentligen det att kroppens reaktioner vid höga blodsockervärden skapar en turbulens, vilket gör att man kan se ett långtidsblodsocker. Och det är ungefär 6 veckor. Sen så är det inte så att om du gör en förändring nu så kommer du se stora skillnader om 6 veckor, utan det handlar om att... Det där ska bli mer balanserat och bättre.
Mm. Passa lite marshmallow innan du tar ditt blodsockerprov. Så får du en jättestor såhär, ja, nu. Insulinet har inte funnits.
Ja. Eller hur? Nej, och sen det HbA1c, där vill man vara under 42 ungefär. Och det är inte exakt samma siffra som med korttidsblodsockret. Så att man inte förväxlar att det är samma blodsockernivå.
Mm. Mm. Och det är långtidsblodsocker som är egentligen intressantast i det här fallet. Eller för risker?
Jag tycker det. Ja. Dels är det mer trovärdigt. Mm. Det är lättare att se hur faktiskt de stora värdena skiljer sig.
Yeah.
Och det är faktiskt att visst HbA1c är inte någonting man tar på rutin alltid, utan man tar korttidsblodsockret. Men ser man att det är högt, då tar man HbA1c. Så att den är mycket mer tydlig, för att blodsockret du har i blodet just nu, den går ju hela tiden upp och ner och den rör sig hela tiden. Så att det kommer att vara någonting som man får ta lite med en nypa salt.
Vi kan ju bara slingra in här. Är det ett problem för friska människor? Att blodsockret går upp och ner hela tiden?
Absolut inte.
Och vad tycker du om de här som går runt med blodsockermätare för att mäta vad en banan gör med deras röv?
Ren gurkeri.
Bra.
Ja, klart.
Ja, men grymt. Men när vi nu pratar om det här, man ska ligga under ett värde, men det finns ju ett nedre värde också. Mm. Alltså det här med liksom, har man diabetes så har man kanske också risk för att få ett lågt blodsocker. Och det är kanske ingenting som folk som inte är sjuka eller, ja, riskerar någonsin. Kan du enlighten us lite där?
Det heter då hypoglykemi. Ja. Det är någonting som inte är så jättevanligt vid en typ 2. Finns förekommande i den som har en kombination av typ 2 och typ 1. Men framförallt är det typ 1 som man ska vara lite försiktig med. Det är allting från yrsel, man kan svimma, många saker som hjärntrötthet som man kan uppleva.
Ja, för det är sådana grejer som man måste kunna, eller hur? Med så här hjärt- och lungräddning som inte ens har med det att göra om någon har diabetes.
Ja.
Och du kan ju bara nu köra en crash course på det där om man ser någon... Alkohol kan ha en sån grej, eller hur? Och diabetiker.
Ja, alkohol är absolut
alltså typ 1 då, eller hur?
Den kan ha stor påverkan i sin helhet. För den påverkar både insulinkänsligheten.
Ja.
Så där absolut alkohol ska man vara noga med att ha koll på. Den kraschar också mycket lättare. För att konsistens är också det som avgör. Att dricka sin energi, till exempel juice, alkohol, läsk. Det höjer blodsocker mycket snabbare. Även om det är samma mängd kolhydrater.
Ja.
Så är det mycket snabbare om du äter det. Mm. Så att äta sina... kolhydrater är mycket bättre att dricka.
Ja, för det är någonting med typ klubbande och ha diabetes, eller hur? Mm. Det är väl en stor grej?
Oh ja. Där måste man vara väldigt försiktig. Och där brukar jag faktiskt uppmuntra att när man är ny med det här, att faktiskt informera folk i sin omgivning att jag har detta, jag har druvsocker i min väska, om det är så att jag skulle liksom dippa eller ni märker att det är någonting som är lite fel med mig. För att ännu en gång, detta är inte någonting man ska känna skuld över, utan detta är helt... Det är en naturlig del att för många få en utvecklad diabetes. Det är jättevanligt att våga prata med sina nära och kära, för att det är ju total panik om inte de vet om det sen när du...
Någonting händer, exakt. För det är vad man inte ska göra om något sånt händer också.
Men exakt, det ska man absolut aldrig göra, tror jag. Men så basically få i dem snabb energi direkt.
Oftast vill man ju få upp blodsockret. Alltså går det ner där... Jag brukar säga, går det ner under 3 så börjar du verkligen känna av det. Jag har haft patienter som haft på 1,8. Då har det liksom verkligen varit illa. Och då vill man ju gärna först få upp det och sen så liksom få stabilisera därefter. Och då är inte liksom fibrer det bästa. Att ta en knäckemacka när man liksom nästan ligger avsvimmad är inte det bästa. Utan där druvsocker brukar vara väldigt effektivt och försöka
Alltså sån här dextrosol basically.
Väldigt vanligt.
Vitargo.
Så att det är faktiskt många som har med sig det i väskan när man har diabetes typ 1. Och det är ännu en gång det är typ 1 då vi pratar om där. För att det blir, med alkohol blir det något som heter en reaktiv hypoglykemi. Du går först väldigt högt tack vare alkoholen och sen så kraschar den. Mm. Så att du går väldigt lågt och då blir det det här.
Men vad är det som tar upp det så att det blir lågt? Är det de själva som tar spruta då?
Ja, så de har ju ofta en långtidsinsulin.
Okej, jag fattar. Exakt, det är inte så att man tar efter varje måltid hela tiden.
Vissa tar ju måltidsinsulin också. Vissa tar ju bara långtidsinsulin. Sen så varierar det ju jättemycket. Som sagt, det är väldigt individuella fall. Men alkohol tycker jag absolut man ska vara medveten om och vara lite extra försiktig med.
Exakt, för det var det jag tänkte. Att så här, jag bara, men hur går det ner? Du måste ju någon ha reglerat med insulin. Exakt, men det är inte så att de tar en drink på klubben så tar de en insulinspruta på det. Nej, utan det är långtidsinsulinet som jobbar då.
Exakt.
Oftast där.
Men det här får mig direkt att tänka på det här. Folk som går runt som inte har diabetes som säger att jag känner liksom att mitt blodsocker är nere nu. Kan du förklara, vad finns det något där då?
Alltså, det finns väl absolut att ens blodsocker kan dippa lite. Men du landar ju inte på en 2 i blodsocker om du inte har en diabetes. Så att du skulle ligga på en, att du skulle känna sådana kraftiga saker för ditt blodsockerfall, oftast inte.
Du är hungrig.
Ja, alltså oftast är det att du kanske inte äter regelbundet, vilket många faktiskt mår bättre av. Jag kan nästan garantera att om du säger att jag har lågt blodsocker nu, om du går ut och tar en 15 minuters promenad, helt plötsligt har du mycket energi. Det var tvärtom för en diabetiker att hade de gått en promenad och de har lågt, då funkar det vidare.
Ja,
så att där är det, har man inte en diabetes och man känner att man har ett lågt blodsocker, då är det ju oftast det här att man... Ja,
jag tror inte folk menar något illa, men jag tror att man slänger sig lite med det där. Men jag har lite lågt blodsocker nu. Det är liksom standard.
Men alltså, vad är det för någonting egentligen? För jag tycker det där är intressant. För att jag vet ju att när jag körde min fasta innan, jag kunde ju så här dippa ordentligt. Men sen om jag sket i det, så fick jag energi sen igen. Och sen så kunde jag fortsätta fasta på i 5 timmar till. Mm. Så här. Och då tänker jag bara, så här, är det någonting i att, så här, vad heter det, glucka... som drar upp blodsockret, vad fan heter det? Motsatsen till insulin.
Glukagon.
Ja, exakt. Som drar upp blodsockret igen. Mm. Ja, är det någonting som så här, att det är lite så här, att den är segstartad? Eller vad är grejen? För jag antar att den här dippen inte bara är att man är hungrig. Mm. Eller är det adrenalin? Mm. Är det adrenalin som gör att man känner energi igen? Eller vad är det som gör att man dippar? Om man nu sen efter får energi.
Ofta är det just som vi pratar om det här med att det finns ett kataboliskt hormon som bryter då ner dels fettceller och glykogenet i musklerna. Sen så finns det då det anaboliska som insulin. Yeah. Kroppen vill ju inte gå in i det kataboliska. Den tycker inte om att gå ner i vikt. Nej. Den tycker inte om att ta från reserver. Nej. Och det gör ju att den håller sig gärna lite från att påbörja den processen förrän att den faktiskt behöver det.
Yeah.
Så att de som fastar och säger att jag måste jättebra på det för att när jag väl kommit över den tröskeln så mår jag bra. Ja, då är vi inne i det ofta att det är en katabolisk fas.
Yeah.
Och
då får man energi igen.
Ja. Då kan du ta tillvara på de reserverna som du har. Mm. Men överlag, du kan använda samma reserv om du är ett kaloriunderskott.
Ja, du kan äta liksom. Ja.
Det är ingen större vinst i viktnedgångssyfte att fasta. Eller
liksom. Nej, men det jag menar är bara att om man inte heller... Alltså man kan ju flippa på hela steken. Att om man behöver inte heller gå runt som Pablo och säga jag är låg, jag måste äta, jag kommer dö. Så det kommer du inte göra liksom.
Nej.
Med största sannolikhet.
Ja, för det är en biverkning av att försöka gå ner i vikt. Du kommer känna dig låg.
Ja, alltså, men man behöver inte gå runt så hela tiden. Det är mer så här, om man bara skiter i det så kommer det nog gå bra.
Sen är det viktigt att påpeka, det finns ju de som har en odiagnostiserad diabetes också. Så att man, det kan ju vara de som känner att de har lågt blodsocker och de faktiskt har lågt blodsocker. Så att man inte bara, någon får lera och säga att någon är en glugga bara för att de säger det.
Men det är en jättebra så här segue in i, så här, vad är symptomen för diabetes? Och låt oss köra typ 1 och typ 2 också. Det kanske är väldigt mycket likt.
Det är ju oftast likt. Egentligen är ju... Stora skillnaden blir ju ofta den här att typ 1 får den här låga blodsockernivån i större utsträckning jämfört med typ 2-orna som inte får den låga så ofta det kan förekomma. Men oftast är det ju trötthet, yrsel, ökad urinutsöndring, muskelsvaghet. Vissa säger upplever också depression. Som
alltså ökad urinutsöndring?
Ja, du blir kissigare.
Bissnödig.
Ja, varför du går då? På toaletten oftare. Den vill rensa ut blodsockret. Njurarna är ju med och rensar ut blodsockeröverskott. Så att då vill du få ut det. Därför oftast diabeteskiss är ju gult. I större utsträckning, för det är ju hög halter av socker.
Jag bara, mitt kiss är gult.
Luktar kisset något annorlunda?
Det brukar vara lite mer doft i det. Så att det är en, absolut.
Stank.
Ja.
Du sa mer saker.
Trötthet, muskelsvaghet. Och sen så faktiskt börjar man se mer och mer att depression och kan också eftersom...
Det är bara, oj,
vi jo, det är många här. Nej, det är många saker. Det är många saker, så det kan ju vara väldigt så här, svårt att, att så här, snappa upp det själv någonstans.
Och det finns jättemånga som också är helt symptomfria. Att detta är någonting som jag brukar säga är en hälsoundersökning, att faktiskt kolla upp kanske sina blodsockernivåer någon gång i sitt liv för att se hur de ligger till. För att jag har många patienter som har ett korttidsblodsocker på 10 som då är 4 enheter över normala. Att de går runt och känner ingenting. De mår jättebra och då tänker de, ah, men då behöver inte jag ändra någonting.
Det kommer det sig att de inte känner någonting medan andra kan känna jättemycket utan att ha? Eller såklart, varför de kan känna de som inte har kan ju bero på andra saker. Det fattar jag. Men,
att vara hypokondriker kan vara en av de grejerna. Att, jag ska kolla mig mot allt.
Ja, exakt. Men nej, jag tänkte mer så här, hur kommer det sig att de inte känner någonting när värdena är så pass höga?
Det är faktiskt en bra fråga. Det är inte så att vi har jättetydlig evidens varför vissa får reaktioner och varför får inte andra. Men det är troligtvis är det någonting med...
De mår så bra i livet, de är bra psykiskt.
Det är så svårt att säga exakt vad det skulle vara som påpekade. Sen så vissa...
Men kan det vara mentalt? Att de är så här, fan jag älskar det här, jag ska äta min baklava här. Och det är så här, det är inte bra för mig, men jag mår så bra. Jag är så mycket kärlek i mitt liv. Att de mår ändå bra.
Sen kan det vara förnekelse. Vissa vill förneka att de har sin diabetes. Så liksom, jag mår bra, jag mår jättebra. Sen så är det vissa som genuint mår bra fast de har dåliga värden också. Så att vissa går ju stegvis. Vissa går ju från 6,0 till 6,3 till 6,9 till 7,4. Och sen så bara hela tiden. Och de märker inte skillnaden i sitt mående förrän de börjar få ner sina blodsockervärden. Och sen helt
enkelt bara, shit vad bra jag har.
Så att ibland så är det just det här att de inte känner symptom är kanske att de känner symptom men de har vant sig vid symptomen.
Exakt, man adapterar sig till känslan.
Ja,
och man vet inte hur det är att må bra längre.
Nej. Så bra som man kan må i alla fall.
Exakt.
Men du sa kolla dina värden någon gång i livet. Men finns det något vett i, nu är inte du läkare, men det här att göra en årlig hälsokontrollundersökning och sånt där?
Alltså årlig tycker jag väl kanske är lite överdrift. Det är väldigt stor population vi skulle försöka kolla på. Väldigt svårt att hinna med. Vi nere i Region Skåne har faktiskt något som heter riktade hälsosamtal just nu. Där vi hjälper och undersöker de som är 40 och 50 år. Att göra en sån här hälsoundersökning. Att då får man testa blodsocker, kolesterol, LDL, HDL, levnadsvanor. Kolla igenom det här och sen får man träffa en dietist, en legitimerad personal överlag. Och sen gå igenom alla prover. Så bor man i Skåne, är 40 eller 50 så har man ju en stor fördel att kunna faktiskt kolla upp det här. Jag vet att vissa län har också detta. För det kommer från Jönköping från början. Sen vet jag inte om de har det fortfarande.
Men personligen tycker jag att det är en bra grej. Jag tycker att man ska vara lite mer proaktiv om jag ska vara helt ärlig.
Men det är kanske... Alltså med, du pratar ur ett liksom perspektiv där det blir en belastning för vården. Men jag tänkte mer så här, man får pröjsa det själv. Det finns ju sådana liksom...
Många där kommer du in på... Hala, tunn is kan jag säga.
Kanske.
Jag håller med dig. Men jag har ju varit inne i en sån här diskussion och då är det så här... Ja, då är det bara de som har råd som kommer kunna göra det. Och
ja, bla, bla, bla. Absolut. Men...
Och sen kan man argumentera för att om det belastar vården så hade det ändå kanske belastat om de sen blir sjuka. Då belastar det ändå.
Om jag tänker så här, om vården inte hinner med nu och man har pengar över så gör det, tycker jag. Det är min åsikt.
Alltså liksom. Du kan göra vad du vill.
Ja, men sen så kan jag också diskutera och argumentera för att säga ja, men är det liksom en privat hälsokontroll? Det är så här, ja, men... Det kanske kostar en slant, men det handlar om prioriteringar också. Jag har svårt att tro att du inte kan avsätta en 100 spänn i månaden och sen liksom i slutet på året göra en undersökning av de pengarna. Personer har ju oftast liksom både Netflix, HBO och Spotify. Det är så här,
du tänker på dem just.
Behöver du allt det där? Eller kan du inte ta någon av de hundringarna till att liksom spara till för din hälsa? Så tänker jag. Men det är klart, jag kanske...
Jag köpte min madrass.
Ja, men alltså så här, jag förstår att alla inte har pengar och det här behöver inte bli en politisk diskussion, men jag tänker bara så här, ur ett så här, ett egoistiskt perspektiv så hade jag gjort det alla dagar i veckan.
Alltså jag personligen skulle ju vilja att vården gör sånt här proaktivt lite mer för att sen undvika belastningen sen. Mm. Det är min grej. Men sen har jag också hört argument i den här diskussionen där det är så här, ja, och då kommer det vara en jävla hypokondriker gäng också som kommer komma.
Det kommer det vara.
Som bara är nojiga för ingenting som de ens hade varit, behövt vara nojiga för. Mm. Så det finns, alltså det här är politik. Mm. Det är bara det. Jag gav upp när jag gick in i det här. Så jag tänkte så här, alla får göra vad de vill. Och sen så blir det som det blir. Sen får man bli politiker om man vill. Men hur som helst, jag tycker i alla fall att en viktig fråga som jag tycker inte att vi tacklade den tillräckligt bra. Vi hamnade lite grann på orsaken och övervikt och mitt flum. Men just det här med socker. Alltså just det här att socker är så starkt förknippat med diabetes. Mm. Och det är så här, och du var inne på att så här, sluta tänka på socker och lägg till, och det är skitbra ur ett hälsoperspektiv och kostråd. Men kan du liksom ta den här sockerpunkten och liksom bara få folk att förstå att det kanske inte handlar om att socker ger dig diabetes? För det är det folk tänker, så om du äter socker kommer du få diabetes. Alltså jag vet att baklava till exempel är en så här klassisk i Mellanöstern, är så här, det är diabetes, det är så mycket socker. Det var faktiskt inte alls länge sedan jag insåg att baklava faktiskt gjort på smör. Alltså typ smördeg. Och sen så är det såklart socker och sirap på också. Men det är socker i boven, klassiken kopplat till diabetes och socker och insulin. Och det är såklart, eftersom att socker har mest kanske påverkan på insulin och bla bla bla. Så kan du bara liksom förklara så här grejen med att man inte behöver sitta och peka på just socker, utan att det är snarare kanske, ja, kör.
Många förväxlar ju orsak och konsekvens. Att okej, okay, äter jag mycket socker så får jag högt blodsockervärde. Okej, okay, jag har problem med blodsockervärde. Då måste det vara sockret som är boven.
Enkelt.
Ja, och det är inte alltid fallet. Alltså, rent näringsmässigt och rekommendationsmässigt så kan 10% av ditt uttagliga dagliga intag komma från socker.
Ja.
Det är inte något man ska vara rädd för. Men ja, det finns ju de individerna som har 40% av sitt uttagliga. Då får man ju se över det.
Ja.
Men att orsaken är oftast inte bara socker, utan där är det så många faktorer. Så att jag har jättemånga patienter som äter mycket socker, men de äter också mycket fibrer.
Mm. Men skulle det kunna vara fett lika stor orsak som socker för att utveckla diabetes?
Just hur stor påverkan vardera har, det kan jag inte svara exakt konkret på. Men jag vet ju om att...
Nej, alltså det jag försöker säga är att en choklad innehåller inte bara socker.
Nej.
Kalorier kommer från massa saker än socker. Det kommer från fett, protein, lite protein och socker. Och jag menar bara, av att äta för mycket choklad som sen leder till ohälsa kan ju ge dig diabetes.
Oh ja.
Men då pekar man på sockret. Men det var ju lika mycket där i det fallet fettets fel som exakt sockret, eller kombinationen.
Exakt.
Så att det är bara det att det vinkeln jag försöker komma ifrån är bara att folk kopplar socker till diabetes. Att socker ger dig diabetes. Men det skulle lika gärna kunna vara socker plus massa annat, eller till och med ingen socker. Mm. Om man skulle leva på typ donken och bara massa pommes.
Mm.
Det är inte så jättemycket socker i det.
Men
om du bara äter sån mat och inte så jättemycket söt saker som typ godis och sockrade saker, du kan ju fortfarande utveckla diabetes.
Mm.
Alltså jag försöker bara få folk att så här inse att socker is not the enemy.
Exakt.
Om jag frågar så här för att göra det ännu tydligare, skulle man kunna bli av med sin diabetes typ 2 av att implementera mer socker i sin kost, gå ner massa i vikt, träna och vara hälsosammare och äta massa fibrer och grejer?
Ja.
Ja, och då, det är beviset för att socker inte är orsaken till diabetes, men det kan ha typ en, ja, den är mer i leken.
Oh ja. Och det är faktiskt väldigt många som alltså ökar på mängden av sitt sockerintag. För att det kanske inte ens har varit den som har, precis som du säger, varit boven.
Nej.
Alltså det har inte varit mycket socker tidigare, utan nu har de börjat lägga till, ja men frukter och allt sånt här. Och helt plötsligt blir sockermängden högre, men de får ju mer fibrer också. Vilket gör att bromsningen sker och blodsockernivån är stabilare. Exakt. Så att jag brukar säga, se inte diabetes som sockersjukan, se den som fibersjukan. Vi behöver implementera fibrer.
Ja.
Och framförallt regelbundet. Så inte bara liksom en 200 gram bruna bönor på kvällen och säga nu går det jättebra här. Utan dela upp fibrerna över dagen.
Helheten. Vad är det för frågor?
Verkligen. Nej, men vi kommer ju ha dig ett till avsnitt i alla fall, minst, där vi kommer prata om viktminskningsmediciner, men de kommer ju lite grann ifrån diabetesmediciner. Vi har touchat insulin, vi har touchat lite saker, men kan vi bara ta ett litet kapitel i det här avsnittet där vi pratar om hur man behandlar diabetesmedicinskt, vilka typer av mediciner finns det?
Och där brukar jag prata framförallt om diabetes typ 2. Typ 1 så finns det många olika sorts insulin. Där är inte jag jätteinsatt, så där ska jag inte säga för mycket. Men när man pratar om diabetes typ 2 så är det ofta metformin. Detta är det liksom grundläggande mediciner som man använder. Det är nästan alla som får en diabetes börjar med metformin. Där börjar man alltid från en tablett upp till 4 tabletter per dag. Den hjälper till att balansera upp blodsockret i väldigt enkla svängar. Den har inte någon jättestor påverkan på vikten. Den är rätt så neutral. Det är en väldigt basmedicin.
Vad gör den?
Det, egentligen är det ju ett sätt att försöka göra så att vi lättare reagerar på insulin. Att den liksom underlättar just den här passagen. Och vilket balanserar upp då blodsockernivån. Så det är,
passagen från liksom blodkärlen in i cellerna.
Jag brukar skoja så här, metformin, det är nästan lite som träning på tablett. Det liksom underlättar blodsockret att komma in i cellerna. Därefter så har man ju till exempel mediciner som Victoza, som är en då som ska hjälpa till lite med viktnedgången också. Mm. Vi kommer prata som sagt mer om den sen. Men att det finns lite olika mediciner som man kan jobba med just när det gäller kombination av viktnedgång och diabetes. Sen finns det de för diabetes i sig. Mm. Och jag tycker absolut att man ska inte vara rädd för de här medicinerna. Man ska absolut sträva efter att kunna minska dem. Både för patienters skull men också för vården. Det är ju lättare för vården om vi inte har så många vi behöver följa upp på samma sätt. Så att levnadsvanor, viktnedgång, bra balans i träningen. Där kommer vi kunna vinna jättemycket. Så där vill jag verkligen att folk ska känna ett hopp. Att även om man har diabetes typ 2, inte känna skuld och skam över att man har det. Utan säga, okej, nu tar vi tag i det här. Mm. Nu kan vi göra det så bra som möjligt. Vi har denna som startpositionen helt enkelt.
Men skulle du vilja säga att träning är viktigare? Träning och liksom kostvanor är viktigare för någon som har diabetes än någon som inte har diabetes?
Alltså viktigare och viktigare. Alltså det är alltid viktigt. Men för en diabetespatient som inte följer sin kost och träning så är det ju livsfarligt. Alltså man kan ju absolut ta sina mediciner, men är man helt och hållet ute och cyklar och liksom kanske inte går på sina kontroller eller liknande, då är det ju livsfarligt direkt. Alltså väldigt mycket fortare än vad till exempel för en som inte har diabetes. Mm. Så där brukar jag säga de tre M:en. Medicin, mat, motion. De tre måste vara under kontroll för att man ska ha liksom bra kontroll över sin diabetes.
Ja, alltså träning ökar ju fan på insulinkänsligheten brutalt. Oh ja. Det är som en dammsugare in i cellen.
Oh ja.
Suger upp allting.
Precis. Oh ja. Vad känner du, Felix? Har vi täckt diabetes tillräckligt som i ett avsnitt? Eller hade du något annat du ville tillägga?
Jag tycker det känns som att vi har fått med de grundläggande principerna. Jag tycker absolut en sak att påpeka är, som jag nämnde lite, det här med att bara för man fått en diabetes betyder inte det att man har misskött sig helt och hållet. Mm. Utan det betyder att man har saker att förbättra. Och att så länge man känner den här skuld och skam över att man har fått diabetes, nu är det kört, det liksom inte lönt för mig att bry mig, släpp det tankesättet. För det finns jättemycket som man kan vinna oavsett vilken startposition man är. Varje vinst är en stor vinst för en diabetiker.
Mm. Nice, grymt.
Grymt.
Tack för det här avsnittet, Felix. Vi som sagt, och jag tror nästan att det avsnittet om viktminskningsmediciner kommer där här direkt efter för att vi har teasat. Så att det kommer nästa vecka. Så stay tuned. Och innan vi avslutar det här avsnittet, var tittar man dig då?
Det är väl primärt på Instagram och TikTok. Felix Wikingsson heter jag där.
Grymt, det är bara att söka upp honom och vi kommer länka i beskrivningen här nedan. Så ja, skicka det här poddavsnittet till någon som går runt och säger att jag har lågt blodsocker men har inte diabetes.
Jag har lågt blodsocker och äter socker och får diabetes.
Precis, alla de grejer som man skulle kunna tänka säga. Och ge oss ett omdöme på Apple Podcast eller Spotify. Så, ska vi säga så för idag?
Gör vi, hej! Yes.
Ha det bra, tjabba!